Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så, då säger vi mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Förra veckan hade vi ju advokaten Peter Hellman här. Det var ett mycket uppskattat avsnitt. Det har varit mycket diskussion kring det. Men den här veckan så är det bara du och jag igen, Stefan. Stefan Wahlberg och William Eriksson. Alltså, hur är läget med dig så här drygt en timme efter att vi har fått ta del av den friande domen avseende Swedbanks tidigare vd Birgit Bonnesen, som bland annat misstänktes och åtalades för svindleri?
Jo, det ska väl sägas att vi har ju ofta ganska ymniga diskussioner på redaktionen kring kommande domar, och pratade om det så sent som idag att det är ganska svårt att publikt ange vilken riktning det ska ta, för ibland så går det i en annan riktning än man trodde. Men när det gäller bonusen här så var vi väl ganska överens om att det åtminstone fanns många saker som talade för en friande dom, och det blev ju också en friande dom till slut, som du själv påpeka det här i tingsrätten.
Vår eminenta kollega Sara Johansson, som apropå spådomar och liknande, var helt övertygad tidigare idag om att det skulle bli precis på det här viset. De så att säga, domskälen som hon rabblade upp för dig och mig redan i morse, Stefan, det var ju ungefär exakt precis det som skrevs i tingsrättens pressmeddelande och även i domen. Hon är just nu på väg till Ekobrottsmyndigheten för att delta vid en presskonferens, och senare i det här avsnittet så kommer hon vara med på länk och berätta vad som har sagts vid den här presskonferensen och även lämna sin kommentar på den här mycket uppmärksammade domen. Så då tycker jag man ska hänga kvar om man vill lyssna på det. Men Stefan, det är inte bara friande domar i ekobrottsmål som plågar svenska myndigheter och den svenska staten. Igår kväll, tisdag, så var det en allvarsam presskonferens där försvarsminister Pål Jonsson, statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström stod och pratade om det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget och de strandade NATO-förhandlingarna med Turkiet. Och det här kommer ju naturligtvis efter Rasmus Paludans koranbränning i helgen, som har väckt stor ilska i flera delar av världen, men även efter den här så kallade, enligt Tobias Billström och Ulf Kristersson, skenavrättningen av den här Erdogan-dockan som hängdes upp utanför stadshuset. Vad ska man säga om det här egentligen?
Ja, det minsta man kan säga är ju att det ställer demokratin och i någon mån rättsstaten på sin allra, allra yttersta spets och väcker frågor kring konstitutionella rättigheter som yttrandefriheten och inte minst yttrandefrihetens gränser. Och hur vissa konstitutionella intressen ska vägas emot då andra större statliga intressen, som i det här fallet den svenska NATO-ansökan och så vidare, och att det blir väldigt komplicerat när vi dessutom befinner oss i ett säkerhetspolitiskt läge som är minst sagt uppskruvat, det är kanske fel ord, men det är farligt.
Men jag tänker att det här med grundlagsfästa rättigheter som yttrandefriheten är ju en sån. Det är ju, blir ju en sån här situation någonstans det yttersta exemplet på att när den är grundlagsfäst så är det väldigt svårt att ändra på den. Och det är ju, tycker jag i alla fall, en styrka i en demokrati. Samtidigt så kan man ju uppleva att det vore ganska tråkigt, jobbigt, använd vilka adjektiv man än vill, om Sveriges NATO-ansökan skulle så att säga förkastas på grund av att den här dansk-svenska medborgaren Rasmus Paludan har bränt en koran utanför Turkiets ambassad. Då är ju frågan, finns det faror med grundlagsfästa liksom, rättigheter, eller är det bara till godo?
Det är klart, även friheten har sitt pris, och det har alltid haft. Även demokratin har sitt pris, och det har alltid haft. Och det är betydligt mycket enklare att få igenom fasta förändringar i en auktoritär eller diktatorisk stat än i en demokrati, just för att vi har ett system med friheter som inte alltid är av godo för en viss specifik fråga. Så att i den meningen så får man ju säga att det här är någon form av styrka att det så att säga på något sätt får stå orubbligt. Samtidigt så tycker jag att rent generellt väcker det också frågor av slaget, skulle den här typen av gärningar vara yttrandefrihetsskyddade i andra stater? Varför drabbar just det här Sverige de här koranbränningarna? Skulle man få göra det i Finland, Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland, Frankrike? Jag tycker den frågan är intressant. Jag har inte själv något svar på det, men om någon av dem som lyssnar på det här, skickliga, duktiga jurister eller inte minst inom akademin som jobbar med komparativ rätt inom det konstitutionella området, vet svaret, så tycker jag att de faktiskt kan höra av sig. För att frågan är, har Sverige en speciell situation här utifrån yttrandefriheten? Och än en gång rent generellt så kan man ju säga att, och det har vi pratat om väldigt många gånger i den här podden, yttrandefrihetens gränser, och att det inte bara finns utan också ska få finnas gränser där. Och vi har ju ett antal lagar i den svenska brottsbalken som faktiskt begränsar yttrandefriheten uttryckligen, av typen uppvigling, hets mot folkgrupp och så vidare. Och i det här då fallet så kan man åtminstone diskutera huruvida en symbolgärning som att bränna en koran kan jämställas med någonting som ordagrant framförs i ett meddelande, och hur det i så fall ska viktas. För en sak är helt klar, att om någon framför ett yttrande ordagrant om att en viss religion eller de som tillhör en viss religion ska förintas, då är det kriminellt och hets mot folkgrupp. Men frågan är vilka symbolhandlingar så att säga som kan jämställas med det, och det är ju konstitutionellt sett generellt intressant fråga naturligtvis.
Men ställer man den här frågan på sin spets så är det ju så att om våra yttrandefrihetslagar skulle så att säga skilja sig väldigt mycket från andra länder, så skulle man ju i ett antingen best case scenario eller worst case scenario, beroende på lite hur man ser på saken, kunna skapa någon form av yttrandefrihetsturism till Sverige, där Paludan-liknande människor, oavsett vad de har för avsikter och uppsåt och åsikter i olika frågor, komma till Sverige, genomföra den här typen av aktioner, och sen skulle den ilskan från övriga världen eller andra länder eller andra grupper av människor kunna riktas mot Sverige. Det är ju liksom, om man ställer, om det nu är så att de andra ländernas, jämförbara länders yttrandefrihetslagstiftning ser helt annorlunda ut, att exempelvis en koranbränning skulle vara förbjuden.
Jo, vi har ju sett tidigare regeringar, jag tror det var regeringen Reinfeldt som hade fullt sjå med att förklara att den här delen som hade med de så kallade Mohammed-karikatyrerna en gång i tiden, som ju då väckte stark ilska i världen, var någonting som inte den svenska staten och den svenska regeringen så att säga förfogade över, utan det står enbart fritt att de sammanhangen gå emot vad en viss religion tycker om rätten att skildra eller i bild visa upp, då i det här fallet Mohammed. Och det här kan ju vara en pedagogisk fråga ibland att förklara att så är det, men någonstans finns det ju en bortre gräns. Och rent generellt kan man väl säga att det kan finnas anledning att ha en diskussion och kritisk granskning av alla maktfaktorer i världen. Men man måste skilja på till exempel en politisk inriktning och en religiös inriktning, i synnerhet om man riktar sig mot en viss befolkning som har viss religion till exempel. Det är ju därför vi har till exempel hets mot folkgrupp. Den omfattar inte politiska sammanslutningar, utan omfattar då till exempel religiösa eller etniska grupper och så vidare.
Tobias Billström, utrikesministern, har pratat ganska mycket de senaste dagarna om att man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt, det vill säga man kan försvara yttrandefriheten, men man kan samtidigt anse att det som exempelvis då Rasmus Paludan, som får exemplet här, pyssla med inte är av godo för att det skadar den svenska NATO-processen, den svenska NATO-ansökan här, det skadar relationen med Turkiet och så. Man kan hålla de två tankarna i huvudet samtidigt. Jag tycker att även om det är ganska basic sägning, den är ganska platt som sådan, det fattar ju vem som helst att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt, så är det ändå ett nytt sätt att se på saken. För jag tycker faktiskt inte att den typen av diskussion blossade upp riktigt på samma sätt i våras när Rasmus Paludan åkte runt på någon Sverige-turné och brände koraner. Då var det mer antingen så stod man och försvarade yttrandefriheten och sa att ja, man måste få göra så här, det är en grundlagsfäst rättighet, eller så tyckte man det var rent ut sagt förjävligt att detta fick pågå i Sverige och man måste kunna stoppa honom och polisen borde vidta åtgärder eller vad det nu kan vara. Kan hålla med mig om att den här diskussionen med att man kan säga ja, vi försvarar yttrandefriheten, det är ett måste i Sverige, det ser hur vår grundlag ser ut. Men samtidigt, jag uppskattar inte det Paludan gör för att det försvårar för Sveriges inträde i NATO.
Ja, det är ju den gamla Voltaire-frasen att jag avskyr din åsikt men är beredd att gå i döden för din rätt att framföra den. Och det är på något sätt liksom yttrandefrihetens slagskepp som argument betraktat. Men däremot så tror jag att det är nyttigt att ha en diskussion kring just de här frågorna. Och än en gång, jag återkommer gärna till det utan att här och nu sätta upp var gränsen går. Men att även yttrandefriheten har sina gränser. Och det har den inte bara i en grundlagsmässig mening och i en straffrättslig mening. Utan det har den som bekant även i ett vanligt socialt umgänge. Alltså de sociala regler vi sätter upp. Man kan inte säga vad man vill till en bordsherre eller en bordsdam eller någon man arbetar med på arbetsplatsen utan att det blir så att säga, någon form av sociala följde för det. Så att yttrandefriheten skulle vara total och 100%, det är den myten, det är just en myt.
Men den som är en stark förespråkare för de yttrandefrihetsregler som vi har idag i Sverige och känner sig lite rädd för att regeringens uttalande i några av de här frågorna är ett steg åt sidan, att man så att säga skulle vara beredd att rucka på den här yttrandefriheten bara för att Sverige ska komma in i NATO. Kan du förstå deras rädsla om man ser den i perspektivet att det finns andra länder i Europa som har gått mot ett mer auktoritärt statsskick och där den här typen av frågor har också varit uppe på tapeten?
Ja, det är klart man kan förstå. Jag är en stor anhängare av en stor yttrandefrihet. Ibland kanske till och med närmar mig yttrandefrihetsfundamentalist, men än en gång, även yttrandefriheten har sina gränser och då är frågan, var ska den gränsen gå? Sen är det klart att enskilda politiska intressen som kan trädas för när till följd av en viss användning av yttrandefriheten, vare sig den är över eller inom gränsen, ska kanske inte i sig då kunna tas till intäkt för att flytta gränsen till en auktoritär riktning. Men det här är stora frågor och det är i slutändan så att det är sannolikt rättspraxis som får utgöra ramverket och inte lagstiftningen i sig, utan det här måste ju prövas alltså i en principiell mening.
Okej, om vi lämnar för en liten sekund den här NATO-frågan och yttrandefrihetsfrågan och går över på en annan nyhet som faktiskt kom sent under gårdagskvällen, nämligen den om att särskild åklagarkammaren, vice överåklagare Bengt Åsbäck, har beslutat att inleda förundersökning till utredande av grovt tjänstefel gällande tillsättningen av en polischef. 2015 står det i den anonymiserade ingressen som medföljde åklagarmyndighetens pressutskick. Och det handlar alltså om Mats Löfving och tillsättandet av Linda Staaf. Och då säger Bengt Åsbäck i det här mejlet att han kan bekräfta att han har beslutat att inleda en förundersökning om det tjänstevapen också som ska tilldelas en polischef i polisens nationella avdelning, alltså Linda Staaf. Nu har det som vi pratade om strax innan jul var det, va, Stefan, Linda Staaf och Mats Löfving, relationen däremellan och den här anställningen, alltså gått in i en ny fas. Nu är det på förundersökningsstadiet. Vad händer nu egentligen?
Ja, vän av ordning ska ju informeras om att det då inledningsvis inte är så att någon är delgiven misstänk om brott i det här sammanhanget, utan det är en förundersökning som har startats på de sedvanliga grunderna om att det finns anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har förövats. Det finns alltså ingen skälig misstanke ännu i detta. Men det låter ju inte helt orimligt att den här frågan kring till exempel tilldelning av tjänstevapen utreds, med tanke på att det, som vi tar framkommit tidigare i vart fall, har funnits formella avslag när det gäller just tilldelningen av tjänstevapnet till Linda Staff. På jag tror det är två handläggare som har sagt att hon varken uppfyller de formella kraven för att få ett tjänstevapen tilldelat, eftersom hon inte hade fullföljt den här särskilda polisiära konflikthanteringskursen som heter Polkon, va? Och att hon inte heller i tillräckligt stor omfattning hade ett praktiskt behov av det, för att hon inte var så mycket yttre tjänst. Om jag inte minns fel så var det ungefär så det var utformat. Och därför så är det klart att det är väl bra att det här utreds, så får vi se, var det fel eller inte att ge henne ett tjänstevapen.
Alltså jag tror inte att man kan dra så stora växlar av att det har inletts en förundersökning här. För jag är ganska övertygad om att åklagarmyndigheten, särskilda åklagarkammaren här, och det finns liksom ett intresse för alla här att man inleder förundersökning om det finns minsta lilla möjlighet för att, så att säga, tvätta polisens byk ren. Sen och huruvida Mats Löfving eller någon annan skulle kunna dömas för brott, det är en helt annan sak, tror jag. Och jag tror att det kanske skulle krävas mer i andra ärenden för att man skulle inleda en förundersökning eller initiera en utredning av vad som skulle krävas i det här fallet. Är du med mig på det?
Ja, men så är det faktiskt ofta när det gäller ärenden kring polisen. Man kan ju i princip säga att praktiken inleds alltid en förundersökning om till exempel polisen avlossar verkanseld mot en person. Vare sig det är bara för att frågan är utredd. Och så är det. Med detta sagt så innebär det inte att fler åtal väcks för, inom citationstecken, för säkerhets skull, så att säga. Utan det är kanske snarare just beslutet om att inleda förundersökning. Jag vet inte om det vi sitter och diskuterar finns något statistiskt belägg för, men det tror jag att man kan säga utan att ha tagit allt för mycket vatten över huvudet.
Ja, men jag menar, det kan väl finnas ett intresse nu när det här är liksom uppe för allmän beskådan, även för de som eventuellt skulle bli föremål för en förundersökning och sedan då kanske fria, så att man faktiskt kan peka på som friad i efterhand att, jag menar, åklagarmyndigheten och polisen har vidtagit alla möjliga åtgärder och nu står det verkligen klart att jag har inte begått något brott inom dem. Men i tjänstutövning, så det kan, man kan ju se det åt båda hållen här.
Eller i vart fall att står det klart att det inte gick att bevisa, som vanligt, ja, i de här sammanhangen. Ja, men du har helt rätt. Alltså, det är ju den ordning vi har, och det är ju också så, som det gäller ju alla de här sammanhangen, att vi har pratat om det tidigare i den här podden när det gäller andra områden, till exempel skolan, där man många gånger har någon form av egna rättegångsförfaranden hos rektorn när någon har gjort något dumt som egentligen borde utredas av polisen. Det finns ett syfte med att vi ska ha professionella utredare och för den delen åklagare som är inblandade i förundersökningar, för att det i efterhand just ska kunna svaras på frågan. Fanns det eller fanns det inte bevis för att det här var något som har varit fel, eller till och med är det så att det här var inte fel. Och under alla omständigheter har vi den principen om att den som inte har dömts för brott i domstol ska betraktas som oskyldig. Så då är det ju den slutsatsen som formellt i vart fall ska dras av en nedlagd förundersökning.
Och den här liksom inledda förundersökningen som rör tillsättningen av en polischef under 2015 är ju inte det enda problemet som rikspolischefen Anders Thornborg har att brottas med just nu. Vi har sett en omfattande våldsvåg med ett, ja, man kan nästan säga extremt stort antal skjutningar och sprängningar i Stockholm här i januari månad. Det har nu klassats som en särskild händelse. Man får låna in ingripande poliser från övriga delar av Sverige till Stockholm som ska komma hit och tjänstgöra och försöka få en lösning på de här problemen. Anders Thornberg höll i veckan en pressträff utanför polishuset som jag bara såg på TV, och då slog det mig att det känns verkligen som att Anders Thornberg har blivit nedtryckt i skorna ordentligt sedan dess, under de åren som han har varit rikspolischef. Jag tycker inte alls att han känns som samma person idag som den han var när han tillträdde som rikspolischef. Då uppfattade jag honom som väldigt verbal, kraftfull, lite rolig, lite bjussig. Han kändes som en god efterträdare till Dan Eliasson. När jag såg honom på pressträffet senast så fick jag bara uppfattningen av att han var svag. Han kunde knappt säga att det var ett allvarligt läge utan att titta ner i den här lite skrynkliga papperslappen som han hade framför sig. Jag fick ingen bra känsla alls.
Nej, det är väl ingen överdrift att säga att han tyngs av vissa problem av både operativt slag och kanske internt slag just nu.
Nej, men och det förstår jag. Men du, kan du förstå vad jag menar? Ja. Nej, jag tycker att det känns som att det har skett en personlighetsförändring. Och det är klart att det sa ju folk även om exempelvis Stefan Löfven, att det var en helt annan Stefan Löfven när han avgick förra året i jämförelse med den Stefan Löfven som tillträdde när det nu var 2016 eller 2017. Men jag tycker att det känns som att Anders Thornberg har blivit mer och mer defensiv för varje år och mer sluten för varje år som har gått sedan han tillträdde fram till idag.
Ja, det, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är klart att det är tyngre än att jobba i en miljö där statistiken inte riktigt vill lyfta utan fortsätter sin kräftgång och där det händer saker som resulterar i att människor mördas på öppen gata och brotten inte klaras upp. Så det som är de allra grövsta brotten vi har i det här landet har normalt en uppklaring som ligger på internationellt sett en god nivå på 85-90%, det vill säga mord. Men den här kategorin då ligger på en tredjedel av det när det gäller uppklaring. Och vi har dessutom sett då en både politisk och allmän debatt kring att det här är någonting som polisen då har misslyckats med. Och det är klart att det är inte roligt att vara rikspolischef under sådana omständigheter.
Men jag tänker att borde det inte på något sätt ingå nästan lite i arbetsbeskrivningen när man anställs som exempelvis rikspolischef att man behöver i sådana här lägen kunna stå rakryggad, framåtlutad och ha upprätthålla någon form av karisma och kunna liksom gjuta mod i sina anställda när man är i ett sådant här pass pressat läge. Inga jämförelser i övrigt, men skulle ÖB ha den framtoningen som Anders Thornberg hade när jag såg honom på den här pressträffen om Sverige skulle angripas av främmande makt, då skulle inte jag känna mig trygg med den överbefälhavaren. Jag, som sagt, inga jämförelser i övrigt, men det man signalerar genom kroppsspråk och vad man säger är ju betydelsefullt och det är ju viktigt när man är rikspolischef, chef för Sveriges största myndighet och chef för den enda myndigheten som just nu i alla fall på kort sikt kan få stopp på det här stora antalet skjutningar och sprängningar som pågår i Stockholm.
Ja, det du säger är ju naturligtvis.
Han har ju lön för mig. Alltså jag menar, jag säger ja, inte att jag hade gjort det bättre, men jag är inte rikspolischef och tjänar inte 190 000 i månaden.
Nej, det gör man ju inte på dagens juridik. Och det ansvaret som rikspolischefen har är ju ofantligt mycket större, inte bara till sin personella, till sitt personella antal, utan också så uppdraget som sådant att få de här 30 000 människorna att samverka på ett sätt som gör att den här nu akuta situationen så att säga åtminstone minimeras till sin skada. Och så får han då inte arbetsro för detta, eller han och hans ledning för detta, därför att det ständigt dyker upp andra saker, som till exempel den här då interna polismästarkarusellen. Va? Så att det är nog så att även Anders Thornberg, som ju är en socialt både begåvad och i övrigt begåvad människa, duktig polis i botten, duktig ledare och allting, att han tyngs av det här på ett sätt som syns, inte minst för ett tränat öga som ditt i en presskonferens. Jag tycker inte det är särskilt konstigt faktiskt.
Nej, men det påverkar, och jag tycker mig har sett andra, både nuvarande och tidigare kollegor som har uppträtt i media, som har haft en helt annan approach och framstått som mycket mer slagkraftiga. Titta på en sån som Gunnar Appelgren till exempel, som jag alltid tycker framstår som en mycket liksom framåtlutad, säkert jätteskicklig polis, men han har liksom en karisma, han går igenom rutan och man tror på vad Gunnar Appelgren säger. Allt kanske inte är sant, vad vet jag, men man tror på det han säger. Jag tycker även en sån som har fått mycket kritik inom åren, Karin Götblad, som har varit med ganska frekvent här de senaste dagarna och veckorna i media, också ger ett gott och pikt intryck och liksom ger en bild av att man förstår problembilden och har vissa förslag till lösningar, men jag får inte alls den känslan av Anders Thornberg. Det tycker jag det är ett problem.
Sen är det väl så att Anders Thornberg var, och det var därför han fick det här jobbet bland annat, han var ju en duktig och bra chef för Säkerhetspolisen, som är en helt annan typ av organisation. Och så är han då så kallad riktig polis i botten och Sveriges första så kallade riktiga polis som blir rikspolischef och som inte har en juristbakgrund. Och det får man ju utgå ifrån att när han tackade ja till det här jobbet så både trodde han och hade en framåtanda kring att man skulle kunna komma till rätta med de problem som svensk polis hade då och sedermera också skulle kunna komma att få utifrån den här växande kriminaliteten i form av grupp, förlåt mig, gängkriminalitetens avarter och det vi ser idag. Och sen har det inte riktigt fungerat som det var tänkt då, varken från politiskt håll eller från polisledningens eget håll och inte minst från Anders Thornbergs egen sida. Och ja, där står vi. Det är, att polisen har misslyckats är ju ingen, det är ingen hemlighet.
Det är det verkligen inte. Och jag vill få anledning att återkomma till både Anders Thornberg, för att jag menar, hans förordnande är inte allt för långt. Det är väl 2 år eller 1,5 år kvar på det. Men det är ju kanske inte säkert att han sitter hela den tiden. Det lär väl liksom påverkas av hur den här utvecklingen ser ut framöver. Men låt oss återkomma till det. Vi ska hoppa raskt vidare. Vi ska slänga på en liten jingel, Stefan, och sen ska vi prata om vandel, det här populära ordet som fick ett litet uppsving i samband med att Tidöavtalet offentliggjordes. Strax tillbaka. Ja, Stefan, och varför ska vi prata om vandel? Jo, för att jag i slutet av förra veckan skrev en artikel om en man som har både jobb och fast bostad i Sverige, men trots detta nekas permanent uppehållstillstånd eftersom han för drygt 5 år sedan dömdes för misshandel av sin exmaka. Den här frågan har prövats av högsta instans, nämligen Migrationsöverdomstolen, som anser att den här misshandelsdomen väcker tveksamhet kring hans, citat, förväntade levnadssätt, och menar att den tveksamheten gör att ett permanent tillstånd inte kan beviljas. Och det här är väl någonstans essensen av det här vandelsbegreppet som blev så uppmärksammat i samband med det här Tidöavtalet, eller hur?
Ja, alltså det här är ju en domstol som har kommit fram till det här, och får man ju säga att gränserna där är ju inte fasta fixerade generellt kring att en dom om den och den typen av brott eller det och det straffvärdet ensamt kan fälla ett avgörande beroende på vilken gräns som har passerats i historisk mening, alltså hur länge sedan det var brottet begicks, utan det här är ju en dom som, ja, den bygger på den juridik vi har i Sverige.
Ja, men den frågan som jag tror den som är kritisk i den här domen ställer sig, det är ju hur många år ska passera innan man så att säga har zonat sitt brott. 5,5 år är ju inte en allt för kort tid. Han dömdes till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Det är alltså inte ett så pass allvarligt brott att ens en frihetsberövande påföljd var aktuell i det här fallet. Han får en förlängning av sitt tillfälliga uppehållstillstånd, men kan alltså inte få ett permanent uppehållstillstånd till följd av den här domen, då man inte kan vara säker på att han kommer bete sig i framtiden, om man ska liksom kondensera vad domstolen säger här. Det, för mig är inte det såklart.
Nej, och det här är ju intressant, för om vi liksom backar bandet och då pratar vi fri straffrätt och inte migrationsrätt, så hade vi en gång i tiden det som kallas för legal bevisteori, det vill säga att man hade någon form av matematisk formel för vilken typ av bevisning som fällde den tilltalade och så vidare. Och någonstans inom juridiken så eftersträvar man ju så långt det är möjligt att ha fixerade gränser, eller vi har strafflängder och vi har preskriptionstider, och vi försöker precisera gärningsbeskrivningar så mycket som möjligt efter vissa i lagen uppsatta rekvisit och så vidare. Och frågan är om man skulle kunna införa inom migrationsrätten något system som är i vart fall någon grundregel. Det finns ju alltid som bekant undantag i juridikens värld också, men kanske skulle man kunna komma så långt att man säger, nu påstår jag inte att jag sitter inne med någon lösning på problemet, men man kanske skulle kunna säga att en grundregel är att ett brott som är begånget för sig så många år sedan, låt säga brottets antingen egna strafftid eller preskriptionstid, ska som grundregel inte kunna ligga in till last och så vidare. Jag vet inte, det är intressant, därför att även preskription utav brott sker ju på straffrättslig grund, och frågan är om den inte borde kunna göra det även på till exempel migrationsrättslig grund. Samtidigt så är det så här att det finns ingen ovillkorlig rätt att få uppehållstillstånd i Sverige eller att få uppehålla sig i Sverige om man inte är svensk medborgare, och om man inte uppför sig utan begår brott så får man räkna med att inte få vara kvar här. Och då är bara, precis som den frågan väcker, vilken allvarlighetsgrad ska det vara på brottet och hur lång tid ska ha förflutit sedan brottet begicks.
Det som gör den här domen intressant, tycker jag, är ju att det blev som sagt väldigt mycket diskussion kring det här vandelsbegreppet i och med Tidöavtalet. Och där har man ju diskuterat, om inte jag missförstår det hela, att man från regeringsunderlagets sida skulle vilja ha skärpt lägsta vandelskrav på den som ska bli svensk medborgare och kanske då få permanenta uppehållstillstånd och så vidare. Men här är det ju uppenbarligen så att de kraven är ju ganska skarpa redan idag om en person som för 5,5 år sedan dömdes för misshandel inte får ett permanent uppehållstillstånd i Sverige trots att man har ju liksom bostad och fast jobb. Så att det skulle ju betyda att om man ska skärpa de här kraven så kommer det bli svårt att bli svensk medborgare. Så kan man säga.
Ja, eller få uppehållstillstånd ska vi säga. Men, framförallt med, även medborgarskapet. Men det, jag menar,
men det spelar ju ingen roll vad man tycker om det. Men det som är intressant är att diskussionen har ju varit att det här skulle vara något helt nytt från de som är Tidöavtalets belackar har ju sagt att men det här är inte klokt vandel. Vad är det för ord? Ska vi slänga oss med något gammalt 1800-talsord här? Och vad är det egentligen vi ska kräva av människor som kommer hit från andra länder och så vidare? Ja, men redan idag så ger vi ju en sån här person inte permanent uppehållstillstånd.
Ja, men alltså ordet vandel, den där diskussionen blir ju en rent akademisk språkfråga till slut. Som, jag menar, ordet vandel finns ju med i lagtexter sedan tidigare i andra sammanhang. Däremot så är det ju en principiellt intressant fråga. Ska grundregeln för att till exempel erhålla ett svenskt medborgarskap vara att du har ett rent kriminalregister? Ja, det kanske är rimligt. Sen kan det finnas undantag från det. Om då är frågan om var gränsen går. Ska fortkörning eller ska en misshandelsdom med villkorligt straff vara tillräckligt? Ska du kunna bli svensk medborgare om du dömdes för mord för 20 år sedan? Alltså det finns ju många frågor som så att säga står för sig själv och inte får något svar just i den här diskussionen i varje fall.
Nej, precis. Men jag tyckte att det här var ett ganska bra exempel på vad ska man säga? Ja, det är klart att det är ett bra exempel på hur vår lagstiftning ser ut idag. Men just eftersom den här diskussionen blossade upp och var så pass infekterad ändå när det gällde just vandel så tyckte jag att det här var ett bra exempel på att det är inte så lätt att få permanent uppehållstillstånd i Sverige idag. Det är inte så lätt att bli svensk medborgare idag. Men det kommer troligtvis bli ännu lite svårare.
Sen väcker det ju också frågor som är betydligt större än juridiken kan erbjuda i när det gäller ett svar på liksom rättslig grund. Det är ju faktiskt så att vad människa erbjuder faktiskt en möjlighet att kunna ändra sig. För att nu citera Stanley Greenstein som är docent i rättsinformatik vid Stockholms universitet, som han sa i Dagens Juridik när det gällde till exempel de luckor som en AI-robot i en domarroll skulle kunna gå vilse i. Va? Och det är rätt fint uttryckt, va? Att människor kan faktiskt ändra sig, och har man begått brott för länge sedan så är det samma sak som att man är brottsling idag. Det är ju det som hela vår preskription bygger på också.
Ja, absolut. Du, Stefan, nu ringer Sara Johansson här. Ska vi hoppa raskt in i Birgit Bonnesen-rättegången och den friande domen?
Yes.
Men innan vi släpper in Sara så ska vi bara ge den som lyssnar en snabb recap av vad det är som egentligen har hänt. Det är ju så att tingsrätten idag i Stockholms tingsrätt har meddelat en frikännande dom då rörande Swedbanks tidigare vd Birgit Bonnesen, och åtalen har rört grovt svindeli, grov marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation. Stefan, en sån här så kallad hisspitch på vad det egentligen har handlat om.
Åh herregud, alltså det här går ju tillbaka till några år sedan, hösten 2018, va? Och en bit in på 2019 när då Birgitte Bonnesen var koncernchef och vd för Swedbank och hade gjort ett antal uttalanden om bankens arbete mot penningtvätt. Och där anser då åklagaren att det här är en form av vilseledande information som har varit så allvarlig så den alltså har varit straffbelagd. Dels genom att då bedriva enligt åklagarna då svindleri, vilket är ett brott som är närmast att betrakta som bedrägeri som riktar sig till allmänheten och inte mot en enskild person då. Och att det här skulle kunna ses alternativt då som grov marknadsmanipulation, men också det här obehörigt röjande av insiderinformation som i sin tur skulle ha en bäring på att man meddelade att SVT:s Uppdrag granskning skulle komma med ett program om detta, och denna information skulle hon då ha lämnat till en snävare krets utav storägare i banken och därmed har röjt det som åklagaren anser insiderinformation till en och inte gjort en publik för allmänheter utan bara till ett visst antal ägare som då hade i vart fall möjlighet att agera på detta för att kursen sannolikt skulle kunna påverkas. Det här köper ju inte tingsrätten, de här argumenten, utan man återkommer gång på gång till att det är allmänt hållna uttalanden och att de är otydliga och ofullständiga och att de inte har den precision som krävs för att man då ska kunna så att säga, se dem som till exempel svindleri eller inte ens som en insiderinformation. Då. Och domstolen skriver ju till och med att man Man undersöker, man har granskat samtliga uttalanden när det gäller till exempel svindleri och talspunkten, och kommit fram till att samtliga uttalanden som är granskade, då, det vill säga samtliga uttalanden som har gjorts, att allting ligger inom gränsen för det som är lagligt tillåtligt från bondesens sida. Det här är en bedömning trots allt, men det är en kvalificerad och utökad tingsrätt med två lagfarna domare som har suttit i rätten här. Och det är klart att de frågor som Sara svarade lite grann på, det gjorde hon inte alls. Och det är klart att frågor som rör till exempel, det ska bli intressant att höra vad Sara säger. Kommer de, vad har de sagt här från EBM-sida, åklagarna? Kommer det här överklagas eller inte? Jag misstänker att man ganska som vanligt vill läsa domen ordentligt innan man ger ett tydligt svar på det. Det har funnits tidigare tappade mål från EBM-sida som faktiskt inte har överklagats, även om många har gjort blivit överklagade, eller kanske de flesta. Det är ju ett prestigemål till stor del det här handlar om. Men om tingsrättens dom är och förblir så pass välskriven att man känner att här går vi nog en friande dom till mötes även i hovrätten, då ska man inte överklaga.
Bra, perfekt övergång Stefan. Då lämnar vi ordet till vår reporter på plats, experten i den här frågan, Sara Johansson. Så där, då har vi med oss Sara här på språng direkt från en presskonferens vid Ekobrottsmyndigheten på Kungsholmen i Stockholm. Vad sades på den här presskonferensen, Sara?
Ja, på presskonferensen allmänt så ville de inte säga så jättemycket. EBM har ju varit ganska förtegna under processens gång och har sagt att de ska uttala sig mer än när dom kommit. Men de är såklart missnöjda med domen. De vill ännu inte säga om de kommer att överklaga. Ja, det de mer säger det är att de har ju mera riktat in sig på vad Birgitte Bonnesen faktiskt inte har sagt till marknaden mer än vad hon har sagt i marknaden. Och det är det skillnaden. Domstolen har sagt tidigare att, eller skriver i domen, att Birgitte Bonnesen faktiskt inte har sagt något felaktigt i sina intervjuer. Men EBM menar ju att det snarare vad hon faktiskt känner till och vad hon inte säger till marknaden som är själva svindleriet då. När det gäller röjandet av insiderinformation så lät det ju lite som att det här var en åtalspunkt som kanske var, han ville inte riktigt bekräfta det så här, men jag uttryckte det som att det var lite, den lite svagare åtalspunkten, men han uttryckte lite så innan att det här var en åtalspunkt som följde med lite med det andra svindleriet. Och där menar ju tingsrätten att det som EBM säger och påstår att Birgitte Bonnesen faktiskt har sagt det här under aktieägarmötet, men det kan inte klassas som insiderinformation, utan det är inte tillräckligt unikt. Det är liksom ingenting som är kurspåverkande på så sätt. Thomas Langroth då, han säger att de ännu inte kan berätta om de ska överklaga och om de i så fall, om de bestämmer sig för att överklaga, om de kommer att överklaga båda åtalspunkterna.
Den allmänna känslan då på pressträffen, du har ju varit med i det här gamet rätt länge. Det är inte första gången som Ekobrottsmyndigheten förlorar ett stort uppmärksammat prestigemål. Var det deppigt?
Ja, alltså det där var faktiskt en av frågorna som jag tyckte de flesta journalisterna ställde när det var enskilda intervjuer. Och EBM vill ju inte riktigt kännas vid att de förlorar så jättemånga mål, utan de håller inte riktigt med om det, och de hänvisar hela tiden till allra målet. Alltså där vann de ju faktiskt.
Ja, men
de förlorade i tingsrätten och så vann de den i hovrätten.
Ja, det är ju ett mål. Du kan ju räkna upp 10 andra, så att de kan ju klamra sig fast vid den statistiken bäst de vill. Sen vinner de säkert många andra mål som du också skriver om på Dagens Juridik ofta och så. Men just de här prestigemålen är ju i alla fall känslan att de har lite svårt att vinna. Men var det mycket journalister på plats?
Ja, det var en hel del journalister, både radio, tv och skrivande.
Vad i de här enskilda intervjuerna, när jag misstänker att du och andra var inne lite mer på domskälen, kändes det som att åklagarna hade tagit till sig vad domstolen hade skrivit i domen och liksom kunde acceptera det på något sätt, även om de inte uttryckligen sa att de skulle överklaga eller inte skulle överklaga? Eller vad fick du för intryck av hur åklagarna uppfattade domen, så att säga?
Ja, alltså de var lite sparsmakade med kommentarer och sådär. Och de sa hela tiden att vi ska analysera domen, och det är ju ett typiskt uttalande som de brukar säga. Vi ska analysera domen och sen komma fram till ifall vi ska överklaga eller inte.
Om vi släpper just den här presskonferensen då, om du bara som har följt det här målet under väldigt lång tid och på väldigt nära håll. Jag sa innan här, och Stefan också i podden, att du liksom mer eller mindre hade ju kunnat skriva domskälen själv när vi pratade om det här tidigare i morse. Om du ska sammanfatta bara dina intryck av den här dagen, vad är det liksom?
Ja, men alltså när jag läste domen, jag kände ju själv att jag satt och nickade, och det var lite så som jag hade nog förväntat mig. Jag var inte överraskad över den här domen överhuvudtaget. Speciellt inte när det gäller insiderdelen, där hon åtalades för röjande av insiderinformation. Den delen tyckte jag ju själv också kanske, jag tycker inte om att uttala mig vad jag tycker, men där tyckte jag nog själv att den var lite svagare.
Och vad är din gissning då som avslutning här? Vad tror du, blir det överklagande från åklagarnas sida eller inte?
Ja, men jag tror ju att de kommer överklaga svindleridelen, men jag tror inte de kommer överklaga den andra delen.
Nej, och då kommer det ju bli så, för vi har ju sett idag att du alltid får rätt när det gäller bonusen-caset. Du, Sara, du ska ha stort tack för att du kunde komma med en live-rapport. Det är inte ofta vi har det i podden, så här, direkt från Hantverkargatan i Stockholm och EBMs högkvarter.
Nästan lite anfodd fortfarande.
Ja, ja, exakt. Ja, ja. Du är på tårna. Vi hörs snart, Sara.
Ja. Ja. Det gör vi. Hej, hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.